No niin, mennäänkö pihalle?
Joo, mennään pihalle. Täällä. Mennäänkö pihalle? Joo, mennään pihalle.
Du är på väg på promenad med Vilma.
Med Vilma,
ja. Samma sak var du på väg ut för ett drygt år sedan med din man och med Vilma. Kan du berätta lite vad som hände?
Ja, vi skulle gå på en kvällspromenad med vår hund Vilma. Och kvart över åtta gick vi hemifrån vårt hem i Gamla Vasa. Och det här, vi hann gå kanske 30 meter. Så fick min man ett sjukdomsattack och släppt kopplet. Vilmas koppel och tog sig för bröstet och sa att ei musta taita olla kävelijä, kun mennään kotiin. Och vi skulle svänga om och gå hem tillbaka och det här han Jarmo sekkade ihop på sidan av vägen och dit lämnade han och ligga. Och det här, vi hade inte med någon telefon, varken jag eller han, så jag ropade. Jag såg inga människor, men man på något vis ropade på hjälp då, att auttaka, soittaka ambulans. Jag ropade jag bara och det här, så kom en pappa och en pojk som var ute och gick med deras hund och det här, de ringde efter ambulansen. Och där satt jag på sidan av vägen med Jarmos huvud i min famn och han var alldeles blå i ansiktet och kände en liten svag puls vid pulsådern på halsen. Och grannarna kom ut och vi väntade på ambulansen och ambulansen kom och plockade upp honom. Och en ambulans med läkare i och en ambulans dit var det satt Jarmo. Och läkaren konstaterade att han har fått en blodpropp i sin lunga och de hade gett upplösande medicin åt honom redan i ambulansen. Och vi for till centralsjukhuset. Att han sa, läkaren i ambulansen sa att de tar emot oss med den vetskapen att han har en blodpropp i sin lunga. Att det här, vi åker in och vi for till sjukhuset. Och Jarmo var då ännu vid medvetande. Jag frågade när de tog ut honom ur ambulansen. Frågade jag att om han har smärtor. Men han sa bara att tukehdun, att han kvävs. Och jag tog i hans hand som hängde liksom utanför båren och klämde om hans hand och sa bara att voi rakas. Att på något sätt så förstod jag inte att hur allvarligt det var. Och det här, de rullade in honom i sjukhuset och sen där i ögonblicket när man har flyttat honom från båren till britsen på sjukhuset där i behandlingsrummet, så då har hans hjärta kollapsat och så dog han då 9:50. Har man konstaterat då att han har dött så. Mm. Ja. Mm.
Där var du då 47 år gammal.
Mm. Där var
och
jag.
Hela livet förändrades på en kvällstund.
Precis, ja. Vi skulle gå ut och gå med hunden. Mm. Och ja, hela livet, alltså mattan drogs undan mina fötter totalt. Allting ändrats, precis allting. Jag brukar säga att ingenting blir som förr, men det måste gå i alla fall, men på något sätt, ja, ingenting blir som förut efter den stunden då vi gick lämna hemme tillsammans och sen kom jag hem på natten någon gång ett tiden kanske kom jag hem till ett tomt hus, eller Vilma var ju här hemma då, en av våra grannar så förde in henne då, det här, alltså hon var ju här och väntade på mig när jag kom hem, men Jarmo lämnade ju på sjukhuset.
Nu har det gått ett drygt år, det här var kring midsommar. Du hade just fått semester och ni skulle fira sommaren tillsammans. En omvälvande händelse, men om vi ser lite längre fram, alltså bemötande. Hur upplevde du omgivningens reaktioner?
De flesta av mina kompisar blev chockade. Jag blev själv jättechockad. Jag gick 7 veckor innan liksom chocken la sig. Jag visste ju att Jarmo var död. Jag såg ju att han var död på sjukhuset. Jag fick ta farväl av honom på sjukhuset. Men mitt förstånd förstod nog inte att han är faktiskt borta. Att 7 veckor gick jag i någon sorts dimma. Också med någon sorts autopilot. Att man jättemycket som ska skötas och fixas inför begravningen. Och liksom att man hann som inte. Jag tyckte att jag hann som inte med någonting. Inget sorgarbete eller sörjande hann jag som inte med där innan begravningen hade varit. Och sen när vi hade begravningen över och sen när urnedläggningen hade varit, så då egentligen då efter det så det här då kunde man som börja sörja. Och då på något sätt då förstod man att det är faktiskt så att han kommer aldrig hem mera.
Du har pratat mycket om det här som har hänt. Det hör man också på dig nu, att du kan berätta det här tårar kommer ibland, men inte nu just fast du berättar precis hur det gick. För att du har pratat så mycket. Hur viktigt var det här att prata?
För mig så har det varit jätteviktigt. Jag har träffat det här en alldeles underbar Susanna på kriscentret Valo. Och Susanna har sagt till mig att en av mina styrkor är att jag kan prata. Att jag det här bearbetar det som har hänt genom att jag pratar. Och jag känner själv att jag har väldigt lätt för att prata det här med människor, och jag har lätt att berätta saker. Så att för mig har det varit jätteviktigt att få säga. Och på något sätt så blir man får som bekräftat också för sig själv. När du har sagt 150 gånger att min man är död, så då till slut så förstår man att han är faktiskt död. Att jag tror att prata, alltså man kan inte heller generalisera och dra alla över en kam och säga att men prata om problemet. Det kanske inte funkar för alla, men för mig har pratande varit en stor hjälp. Och jag har pratat jättemycket. Jag har pratat med alla. Jag pratar med mina föräldrar, jag pratar med mina barn, och jag pratar med mina systrar och med mina väninnor. Och jag har ett jättetätt socialt nätverk som också har det här betytt jättemycket för mig genom det här gångna året. För att året som har gått har varit jättetungt. Men jag har känt att det spelar ingen roll åt vilket håll jag kippar, så finns det någon som tar och fångar upp mig om det behövs. Så
folk har kunnat ta det här, alltså, för att man säger ju ibland att vännerna försvinner om make eller makan dör, men ditt nätverk har funkat.
Mitt nätverk har funkat, ja. På något sätt så tycker jag att man säger ju också att i krissituationen märker du vilka som är dina riktiga vänner, och här skriver jag faktiskt under nu ännu mera än vad jag har kanske tyckt tidigare, att när det krisar eller när du händer något sånt som har hänt under någonting hemskt, så det här, då ser du verkligen vem som är dina riktiga vänner, som alltid finns liksom där men kräver ingenting tillbaka och liksom tror på en fast man inte själv tror. Jag måste ju ärligt säga att jag där i ett skede så var man, jag har aldrig tänkt att jag ska ge upp, men där i ett skede så kändes det som att det började vara ganska nära, att jag fixar inte det här, att jag ger upp. Men att då ha det här vänner och sociala nätverket som stöttar en och som tror på dig, så har nog hjälpt mig jättemycket. Nå niin. Alla veden, Vilma.
Maria Loukko är på väg ut på en promenad med hunden Vilma. För ett drygt år sedan dog hennes man Jarmo. Han fick en propp i ena lungan strax efter att de lämnat hemmet med hunden för en kvällspromenad. Ett par timmar senare blev han dödsförklarad. Jarmo var då 60 år och 14 år äldre än Maria. Hade hon då någon gång tänkt tanken att han kanske dör före henne?
Aldrig. Jag menar, man ska inte dö när man är 60 år. Nej. Jag visste ju när jag började vara tillsammans med Jarmo att han var 14 år äldre än mig. Han har mist sin första fru i bröstcancer efter ett långt äktenskap, 3 vuxna barn, och sen hittade vi varandra, och vi hade en jättefin tid tillsammans och ett alldeles underbart förhållande som tog slut alldeles för fort. Men jag har aldrig tänkt på liksom att vårt förhållande tar slut på grund av att han dör, för att han var ändå så pass ung. Som jag sa, att man ska inte dö när man är 60. Man kanske dör sen när man börjar närma sig 100 förhoppningsvis. Men ja, så är det. Det finns ingen regel utan undantag. Utan vissa går alldeles för tidigt.
Du har haft ett socialt nätverk som har stöttat dig. Men hur har det varit då med myndigheter? Du har ju kommit i kontakt med FPA och liknande. Hur är det då att vara änka som 47-åring idag, 48-åring? Hur är bemötandet?
Själva bemötandet kanske har varit helt okej av att man har blivit änka. Alla tar del i sorgen och beklagar sorgen och liksom så. Men ärligt så måste jag säga att jag är jättebesviken på systemet. Till exempel nu då jag i min situation så jag kommer aldrig att få någon änkepension till exempel, för att jag blev änka när jag var under 50 år och vi hann inte vara gifta mer än 5 år och vi har inga gemensamma barn. Så då blir änkepensionen noll.
Fast du har 4 barn från tidigare?
Jag har 4 barn från mitt tidigare förhållande och det här, ja, men ändå så blir änkepensionen noll eftersom vi hann inte vara gifta i det här mer än 5 år. Jarmo dog dagen före vår bröllopsdag. Vi skulle ha firat, Jarmo dog på måndag kväll och vi skulle ha firat 3-årig bröllopsdag på tisdag. Och jag var 47 år, så jag var inte över 50. Och när man träffar någon när man är då det här vuxen, om vi säger så, när man är mer än 20. Så kanske först när man tänker så är kanske inte att men vi gör ett barn. För att jag menar, jag hade, mina barn var relativt stora och hans barn var vuxna, så att nej. Men jag tycker att där någonting borde kanske ändras där. Att jag förstår som egentligen inte varför har man såna kriterier. Att jag valde inte att bli, jag skulle inte vilja bli änka när jag var 47 år. Nej.
No, det har gått ett år nu då. Hur mycket av din identitet är det här med att du är änka? Var sätter du det i relation till dig själv?
Jag är änka, men på något sätt så jag känner mig kanske inte som en änka. På något sätt en änka, så bilden man har av en änka är kanske en gammal skrollig liten gumma eller liksom så. Jag känner inte mig som en gammal skrollig liten gumma. Och på det viset så är jag ju som, känner jag mig kanske inte som en änka, men det här, jag är ju änka och min personlighet har nog ändrat, tycker jag själv, och många av mina väninnor säger också att det här, personligheten har nog som förändrat i och med att jag det här, i och med att bortgången av Jarmo, så det här, men det är kanske helt naturligt att man ändrar, och jag har fått helt det här, alltså mina värderingar. Man värderar saker på ett annat sätt, som till exempel materiella saker betyder ingenting för mig. Jag tycker att jag skulle bara vilja la bort allting och bara liksom få en ny start på livet. Att på något sätt så känns det som att ha en massa saker, till vilken nytta. Att hellre kanske liksom satsa på sunda relationer och liksom jobba lite med sig själv och vara rädd om sig själv och sina barn och liksom de som man fortfarande har kvar. Att på något sätt så tycker jag också att jag försöker, mitt fokus här som försöker ligga på här, att jag ska som inte tänka på hur långt jag har kvar, utan jag ska tänka på hur långt jag har kommit. Och liksom att för jag vet att jag har en bit kvar, jag är inte ännu färdig, jag vet, blir man aldrig färdig. Saknaden ändrar karaktär, sorgen ändrar karaktär. Sorgen har blivit lättare att bära när, nu blir det snart 14 månader, 25 i åttonde blir det 14 månader sedan Jarmo dog. Sorgen har ändrat. Saknaden ändrar, allting ändrar karaktär när tiden går. Man säger att tiden läker alla sår. Det tror jag inte. Tiden läker inte alla sår. Men man lär sig att leva med såren eller med ärrena.